Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och min röst kommer ju från Ann-Sanin Lindgren som jag heter. Och nu kommer ni få höra en annan röst här. Får vi höra den här rösten här borta?
Ja, min röst heter Bernt Karlsson.
Ja. Här har jag min ständiga följeslagare Bernt Karlsson. Och det var ju så här, Bernt, för jättemånga år sedan, 2020, då fick jag en kontakt med dig, för då talade du om att Jesse Navin, min gamla rektor när jag var liten, hon hade intervjuat din farfar Gunnar Karlsson.
Ja, precis. Mm.
Och då fick jag ett kassettband, yes, eller vad det nu var för någonting, eller en fil till och med. Ja. Och då började min resa med dig, Bernt. Och då har du berättat jättemycket om Trollbäcken, om Kumla herrgård och massa hus och gårdar. Jag hade ingen aning om det.
Nej, du ser.
Ja. Och då brukar du se till att jag får hit intressanta människor från Trollbäcken. Ja. Sådana som du har bild på.
Yes.
Och alldeles nyligen skickade du mig en bild på någon, på en kälke.
Ja, visst. Vi var kompisar, hon och
jag. En kompis? Mm. Vem har vi här i studion?
Hon heter Gunvor Larsson. Boström heter hon.
Hon heter idag Gunvor Boström. Välkommen!
Tack så mycket.
Ja, och hur känner du Bernt?
Ja, vi är uppvuxna nästan på samma gata. Och på den tiden så lekte alla med varandra.
För du är några år äldre, va?
Ja.
För att jag ser på bilden att det är en liten parvel, ja, som sitter där.
Men jag tog ansvar för honom redan då. Fast nu är det svårare.
Alltså jag tror ingen kan ta ansvar. Fråga hans hustru. Ja, men han tar i alla fall ansvar för folk. Han går ut och går med dem i skogen, i Älta. Men vilken gata pratar vi om, Gunvor?
Ja, jag är ju uppvuxen på Gärdesvägen.
Aha, ja.
Och där fanns det en backe som låg utanför det huset som Bernt bodde i. Tillsammans med sin mormor och morfar och morbror och hund.
Oj, men vilket år är du född?
38.
I Tyresö?
I Trollbäcken.
I Trollbäcken, just det. För det är det här som jag har fattat. Att det är ni som var Trollbäcksbor från början. Ni var liksom ett samhälle.
I Tyresö såklart.
Ja. Ja, var det så. Och sen var det gamla Tyresö liksom ett annat. Ni var liksom två delar.
De ägde varandra. Ibland var Kumla ihop med Tyresö, ibland var den sålt privat.
Ja, för det var runt Kumla herrgård som Trollbäcken byggdes upp. Och det heter, yes, Kumla heter alla adresser. Och sen är det gamla Tyresö. Stämmer det, Gunvor?
Ja, alltså jag har lite svårt för att dela upp det där faktiskt. Men det beror ju också på att vi inte hade så mycket kontakt med varandra. För det fanns ju inga vägar.
Nej, just det.
När vi skulle till Tyresö, då fick vi ta ettans buss som kom från Vändelsö. Och så bytte vi buss vid Sofieberg. Ungefär vid Ältaberg ligger där. Det är lite svårt att förklara vad det är. Och så väntade vi in tians buss från Stockholm som gick ut till Tyresö kyrka. Och den där bussen från tians bussen gick ju mycket, mycket mer sällan.
Ja.
Och det var väl inte först vi började läsa och skulle börja gå i kyrkan som överhuvudtaget gjorde de där resorna. Jag kan ju berätta en litet inslag här. Och det var ju, jag gick ju i söndagsskolan från jag var 5 år tills jag konfirmerades.
Mm.
Och då hade vi en utflykt med söndagsskolan. Och då fick vi åka ner till Tyresö kyrka. Och det var en otrolig upplevelse. Jag kanske var 12 år eller någonting sånt där.
Ja.
Och då var bussen proppfull. Och där mötte vi söndagsskolsbarnen som gick i Östra Tyresö.
Aha.
Ja, de som hörde till Tyresö kyrka. De var ju bygdegården då som var skola.
Just det. Och lite grann var väl Trollbäcken, hörde lite grann ihop med Vändelsö. För det finns ju människor som ändå, ni känner varandra mellan. Ni låg ju så nära varandra, va? Ni umgicks ju lite mer kring.
Vi hade inget eget postkontor, va? Så då hamnade vi i Vändelsö.
Då hamnade ni i Vändelsö?
Vid Gude.
Och där låg en affär, Konsumaffär.
Just det.
Bredvid där. Och där fick man hämta posten. Mm. Annars hade vi ju postdolle som cyklade omkring och delade ut post 6 dagar i veckan.
Ja, just det. 6 dagar i veckan.
Ja, och sen i vissa på sommaren, eller jag vet inte riktigt vilken årstid, men förmodligen på vårkanten, då cyklade han också omkring med strömming.
Jaha, det var nytt. Ja, så man fick köpa, man fick på posten liksom och köpa strömming?
Ja,
eller?
Posthållet kom utanför och så gick mamma ut med en skål eller kasse eller vad det kunde ha varit. Och så köpte man strömming där. Mm. Och de var ju nyfiskade då.
Vet du var han fick den ifrån?
Nej, jag vet inte var han fick den ifrån, men det måste ju vara Östersjön, så han måste absolut väl haft några kontakter.
Men på Gärdesvägen, så, jag har ju också bott på Gärdesvägen, jag bodde i de här HSB-husen där. De fanns inte när du växte upp?
Nej, de kom på 50-talet.
På 50-talet. Mm. Vad fanns det några fler familjshus runt i Trollbäcken då? Eller via Leplan fanns det några, va? 40-talet eller vad
nej,
var det?
Nej, de kom på 50.
Allting kom på 50-talet? Ja, yes. Så under eran ungdom så var det egentligen bara vanliga hus helt enkelt?
Ja, vanliga hus. Så det var villor som var där. Det var, på vår sida var det fyra villor och på andra sidan så var det väl 1, 2, 3, 4 och en sommarbostad också.
Ja. Och din pappa var murare?
Nej, han var tegelbärare.
Alltså, Bernt, du kommer med falsk information, men tegelbärare, är inte det, håller man inte på med murare då?
Ja, alltså, man bär ju teglet på ryggen på en tegelfemma. Och sen så man inte ska skava sönder ryggen, och så har man en speciell hatt också.
Va? Mm. Så din pappa bar teglet?
Ja, alltså han var med och byggde Kumla skola, alltså den näst sista nu då, den som folk kallar gamla. Där var han ju med och byggde. Och det har jag några bilder faktiskt, tror jag.
Är det de bilderna som jag har fått av dig, Bernt?
Nej, men det är ju tegelhuset som var klart 1950.
Aha.
Ja. Andra var ju trekåken då, som gammal.
Just det var jag. Mm. Ja. Aha. Och nu måste vi ta lite grann, Gunvor. Du växte upp i Trollbäcken. Vilken skola gick du då i?
Kumla.
Ja, såklart.
Nej, det är inte sant.
Nej.
För det var så här att det var så många.
Ja.
Vi var så att vi, det, och det fanns inte plats i Kumla skola. Och då var Medborgarhuset färdigbyggt.
Just
det. Några år tillbaka. Så där gick det en klass i ett rum. Och så fick vi börja i en annan klass som var belägen där biosalongen var.
Och Medborgarhuset, det huset finns inte kvar idag, Bernt. Vad är det som ligger där idag?
Ica, vet du.
Ja, den Ica-affären, ja. Mm. Och där, det var liksom samlingsstället i Trollbäcken.
Där hände allt.
Där hände allt, precis. Det var där man träffade ungdomar, där man såg på bio. Det var där man spelade bordtennis eller pingis.
Ja, där var det ju matinéer och vanliga. På söndagar och onsdagar, då var det kvällsföreställning. Och varannan söndag var det matiné. Och då kan jag berätta en kul grej, för jag gick i söndagsskolan. Och sen så fick jag 50 öre att gå på matiné. Och då var det en dam som sa, ja, det är verkligen konstigt. Först går hon i söndagsskolan och sen går hon på bio. Och då sa min mamma, det ena goda förskjuter väl inte det andra?
Nej, men för det var så lite grann att det var lite syndigt då att gå på bio.
Ja, det var många som aldrig fick gå på bio för att det var syndigt.
Oj, som tur var hade ni frisinnade föräldrar, vad säger man?
Jag har ingen kontroll, så där inte.
Nej. Men hur var det då att växa upp i Trollbäcken? För ni kände varandra allihopa. För det är ju Bernt berättat, han kan ju berätta namnen på alla sina klasskamrater.
Det kan jag också. Ja.
Det kan du också. Hur många var ni i er klass än på Kumla?
28.
28?
Det var så många då.
Ja. Ja. Okay. Och den här fantastiska rektorn då, Jesse Navin. Nu såg du lite annorlunda ut än vanligt här. Nu såg du inte lika glad ut. För Jesse Navin har ju många minnen av. Jag har också minnen av henne.
Det har jag med.
Får jag höra?
Nej.
Jag kommer ihåg Jesse Navin som en ganska skrämmande person. För att när jag gick i fyran, då var killarna lite längre än hon. Och då var en nybordad skola, det är en helt annan tid när Bollmar hade byggts. Och då när de var dumma mot den lärare vi hade, då kom Jesse Navin in. Då ryckte hon killarna i örat. Eller drog dem i håret.
Yes.
Mm. Och de var jätterädda för henne.
Ja.
En liten tant.
Mm. Visst, det var vi alla.
Alla, och det är ju väldigt konstigt, för hon var ju kortare än alla elever, om man nu kom upp i mellanstadiet.
Fanns det ett podium att stå på?
Ja, det fanns ett podium att stå på. Men hade du henne som lärare, eller hade du bara henne som rektor?
Nej, då var hon inte rektor. Utsåg hon väl sig själv till någon gång senare. Ja. Nej, hon var lärare då. Jag hade ju henne i 5 år.
Du hade henne i 5 år?
Mm.
Ja. Man fattar att ni kom inte riktigt bra överens.
Ja, alltså jag vet inte om hon hade någonting emot mig. Det kan jag inte säga. Men jag kan väl säga att hon inte var min favoritlärare.
Nej, okej. Okay. Då går vi inte in på det ämnet mer. Men när du fortsatte då, du gick 5 år på Kumla.
Mm.
Och sen då?
Ja, sen så gick jag i stan.
Ja, för att det är det här som vi inte förstår. Det var ju bara upp till 6:e klass på den tiden.
Sjunde.
Mm.
Sen var det fortsättningsskola på sommaren. Och då kom barnen som bodde i Östra Tyresö och Lindalen också och gick med där.
Varför hade man sommarskola för?
Fortsättningsskola, ja, det ingick väl i skollagen på något sätt och där skulle man vara där på sommaren. Och det var väl mest hushållsarbete som man gjorde då.
Praktiska.
Men var inte det också ett sätt, för att man hade ju ingen omsorg för barn. Vad skulle barnen ta vägen när föräldrarna jobbade? De hade ju inte så mycket semester heller på den tiden. Nej. Eller var det ett sätt att bara hålla koll på ungarna?
Nej, men alltså det var ju bara de som hade gått ut 7:an som gick på sommarskolan.
Men var man inte rädd att man ska hitta på något bus i den åldern då?
Kan jag inte tänka mig att någon vågar.
Just det. Alla kände ju alla, va?
Alla kände alla.
Alla visste ju vad alla gjorde.
Och så var Josef Malmsäter.
Ja, honom har man gått väl med.
Ja, det måste ni berätta. Fjärdingsman Josef Malmsäter. En lång man som finns faktiskt här på Tyresö Radio. Min far intervjuade honom.
Ja, vad trevligt. Hans sista år.
Ja. Honom var ni rädda för eller inte rädda för?
Nej, han var en trygghet.
Han var en trygghet.
Han stod på vår sida.
För han ropar ju efter, vad jag har hört så gick han på bussarna och hämtade när folk inte betalade skatt.
Visst.
Man erlade tydligen kommunalskatt.
Han var skatteindrivare.
Skatteindrivare också?
Mm. Det vet jag ingenting om, men jag vet hans yngsta dotter Åsa och jag, vi var ju kamrater, hon var 1 år yngre än jag. Så vi hängde ihop i Ler och Långhalm. Och så hade han ju 3 barn till.
Ja, just det.
Och det var alltid en trygghet. Och om vi skulle ut och göra något bus, palla äpplen eller sådär.
Ja, det var det största bus man kunde hitta på, palla äpplen.
Ja,
lite skillnad mot nu.
En del pangade lampor också. Oj. Men det var inte så många lampor att panga. Men då visste ju han det.
Han visste det, ja.
Mm. Och sen om det hade hänt något bus, då kunde han säga så här. Ja, det där var väl kanske i överkant. Och jag vet en gång, så sommargäster var inte det som vi tyckte var det roligaste när de kom. De tog över lite grann.
De var så många också kanske på sommaren, eller?
Ja, de var i alla fall, ja, jag vet inte om de var så många, men i alla fall så var det väl några som hade retat oss.
Ja.
Så då, ja det var ju så länge sedan som man har väl glömt det här.
Ja.
Då släppte vi lös båtarna som de hade dragit upp och bara knutit med ett snöre, för det var ju inte lås på den tiden.
Nej.
Och så petade vi ut dem. Och ibland så kanske... Det hände ju inte så ofta, bara någon enstaka gång. Så kanske att en och annan åra åkte i vattnet. Men det var inte så ofta. Vi alltså, var det är ganska så... hovsamma och snälla.
Ja, det låter som oskyldiga. Man längtar nästan tillbaka till den tiden.
Var hade ni båtarna någonstans?
Ja, det fanns ju båtar som låg nere vid Solviken.
Ja, okay.
Och så fanns det ju vid Dreviken.
Kumlabadet.
Vid Kumlabadet fanns det. Jag tror att vi kanske gjorde det 2 gånger eller sådär.
Hemska tanke.
Men när du sen åkte till stan och utbildade, vad ville du bli för någonting, Gunnar Boström?
Ja, jag skulle ju bli barnsjuksköterska.
Oj, ja. Mm. Blev du det?
Jag blev lite utav varje. Så att jag blev sjuk, så att jag fortsatte halva utbildningen.
Ja.
Och sen så arbetade jag på ett barnsjukhus i 16 år. Samariten som lades ner 74.
Var låg den någonstans?
Ringvägen.
Jaha.
Mittemot Singelstam.
Jaha.
Och så lades den ner och så skulle vi följa med till Huddinge sjukhus som var ganska nytt då. Och jag var väl där några gånger, men var väl inte det som rådde mig mest.
Nej, det var ett jättestort sjukhus på den tiden. Mm. Det var gigantiskt.
Och så säger Ann-Britt Avelin, ringer hon upp en dag och säger, men kan du komma och hjälpa mig, det fattas lärare.
Och Ann-Britt Avelin var ju rektor här ute.
Ja, hon var ju underbar.
Ja, hon var underbar.
Ja, det var min bästis kan man nästan säga. Kan du ta en etta på Fårdala? Och ja, jag har ju alltid arbetat med barn. Jag har ju varit söndagsskollärare och juniorlärare och alla möjliga såna saker. Men jag har ju arbetat mest med sjuka barn. Men så det blev att jag hade en klass i 3 år.
Jaha, vad roligt.
Ja, det var roligt. Och då, man fick ju läsa upp sig också där. Ja. Det var ju specialkurser då för oss som inte var
behöriga.
Så att vi fick ju en viss behörighet. Och det arbetade jag med ganska länge. 16 år.
16 år som lärare?
Ja.
Du blev behörig då så småningom då, eller?
Nej, det räknas ju aldrig in som behörighet.
Nej, okej. Men du var fast anställd i alla fall som lärare?
Nej, man fick inte fast anställning när man inte var helbehörig.
Nej, då fick man söka termin för termin för termin.
Man behövde inte söka, man blev handplockad.
Ja. Var man duktig. Ja, för jag vickade också som lärare. Det,
ja, du blev också handplockad.
Ja, men sommarlovet var ju svårt där, för då fick man ingen lön. Då fick man ha sommarjobb.
Men jag, på sommaren tog jag hand om mina barn och var på landet och sådär. Så att,
ja.
Och sen så en dag så hände en sak som skakade om mig lite grann. Jag träffade en kvinna som mådde väldigt dåligt och jag försökte få tag på hjälp till henne men lyckades inte. Och så ringde jag upp min kompis som vi hade en bönegrupp tillsammans med några andra. Och så säger hon, du ska bli diakon, säger hon. Aldrig i livet, säger jag. Det ska jag inte bli.
Mm.
För nej, jag hade ju upplevt det här med diakoni när jag var 5 år kanske, när min mamma skadade sig väldigt svårt.
Aha,
och ja. Alltså diakonisterna då, de tittar man ju knappt på. Och på sjukhuset, det var de ju ganska stränga. Det var ju så en annorlunda värld.
Aha.
Så det kändes inte. Så jag då sa, du måste lova att du ringer till skolan och ber om anställningsprojekt eller ansökningsprojekt och sådär. Nej, det gör jag. Lova det, sa hon. Ja, jag gör väl det, sa jag.
Ja.
Och det här var en torsdag, så ringde jag på fredag. Och till min stora lycka så var det stängt.
Ja.
Så då bestämde jag mig för att jag skulle inte hinna ringa på måndagen. Och då hade jag väl glömt bort det, tyckte jag.
Ja.
Det var bara att jag fick maginfluensa, så jag måste vara hemma. Ja. Och då ringde jag och träffade en väldigt trevlig på kontoret där. Och sa han, ja, det är nästan sista minuten, så att, men jag skickar ut ansökningshandlingar. Ja.
Och det var Ersta, va, som man utbildade sig?
Ja. Och sen på tisdagen så skulle jag gå till arbetet igen. Men det var som att jag inte kom ut genom ytterdörren. där låg ju ansökningshandlingar. Och så, ja, då tog jag tag i Ann-Britt och alla som jag hade arbetat med. Och så fick jag en stor bunt med rekommendationer. Och så skickade jag in det.
Mm.
Och efter vinterlovet så var jag kallad till intervju. Och då säger rektorn, ja, vi hade ju kunnat kasta det här, för du har ju inte undertecknat ansökningshandlingen.
Men de ville ha dig.
Det var inte så säkert, för att vi var ju 120 sökande.
Och det är en utbildning man går först?
Man har ju en grundutbildning då.
Det är nästan som socionom, va? Liksom man lär sig motsvarande grejer, eller vad är det för någonting?
Man kan vara socionom.
Är det så det funkar?
Men idag kan jag inte förklara det här med att söka, för det är helt omlagt. Men
diakonissa fall, blev du då?
Jag blev så småningom antagen.
Ja.
Det stod mellan mig och en annan och så blev det jag.
Och tala om, vad gör man då som diakon? Då jobbar man inom kyrkan med sociala saker.
Ja, man hjälper folk. Man har Ja, så man har andakter, man har samtal, man har sorgegrupper. Och jag har haft förmånen också att arbeta i två Stockholmsförsamlingar där man har haft gott, rätt så gott om pengar, fondpengar. Mm. Så då kan man också hjälpa till att söka fondmedel till sånt som folk behöver.
Ja, för Amrita Wellin var väl också aktiv inom kyrkan, va? Jag tror att hon satt i kyrkorådet eller någonting sånt.
Ja, hon var nog aktiv i kyrkan, men jag kommer inte ihåg vad hon hade för position.
Men ja, men jag vet att hon i alla fall på slutet där satt i alla fall.
Amrit, nu kommer vi bort från ämnet.
Ja, jag fattar. Det finns 100 ämnen du märker här. Ja.
Det går inte med mig. Hur som helst så gick jag med långa utbildning där på Ersta och det var ju fantastiskt. Och sen kom jag ut och sen så arbetade jag en sommar på Ersta och som kyrksyster hette det då. Och sen så sökte jag och så kom jag till Bromma och där var jag. Och där, den stora händelsen som jag var med om där, som det var ju Estonia-katastrofen.
Oj, var du med om det?
Mm. Ja, jag tror inte att jag gick ombord på någon båt, större båt i alla fall, på de närmaste 6-7 åren. För det tog väldigt djupt.
Du fick höra alla berättelser. Du träffade de överlevande också, eller?
Ja, det var de överlevande som vi skulle ta hand om på något eller annat sätt.
Inte bara de som sörjde.
Och det fanns inga mobiltelefoner, det fanns en telefon.
Ja.
Mm. Ja, alltså, nu spårar vi djur här.
Jag vet, men jag fattar. Nämn det lite grann så kan det bli nästa gång vi intervjuar dig. Alltså, det var så här i början med Bernt.
Min kollega och jag, vi var ju där. Vi blev hämtade med buss tillsammans med en väldigt massa människor som väntade på att få anhörigas namn uppspelade på en skärm inne på det här hotellet.
Fruktansvärt.
Ja, det var fruktansvärt. Och det hände många olika saker där. Men så min kollega John Rolf hette han, plötsligt så hör jag han prata om Tyresö, om Bollmora. Och då spetsade jag öronen extra så att jag gick fram till den här unga kvinnan som tidigare hade mist sin pappa och nu var mamman borta i vattnet. Och hon skulle till Estland. Och då gick jag fram och frågade om jag på något sätt kunde hjälpa henne. Och om jag fick ta kontakt med våran präst här som också var med i den här stödgruppen. Ja, det fick jag. Så fick jag hennes namn och telefonnummer och så. Hon satt där med ett par tre kompisar då, och var ju helt chockad. Så alltså det här med tid, den kan visa på fel sätt. För rest om det så säger Jan Olof till mig: vet du hur vi ska komma hem i natt, säger han. Jag inte vet jag, församlingen får väl kosta på oss taxi, säger jag. Och så efter någon timme så kommer ett gäng som säger: vi ska lösa av er så här mitt i natten. Det är inte mitt i natten, klockan är 7. Alltså vi trodde att vi hade arbetat hela natten, fast, för det var inga fönster så man kunde inte se ut heller. Så klockan 7:30, då blev vi avlösta. Vi hade varit där sedan klockan 9 på morgon då. Mm. På det här. Då åkte jag hit. Och det var torsdag så jag visste att de hade kyrkoråd. Och så såg jag att det lyste i kyrkan. Så jag gick upp och så sa jag till vaktmästaren: jag vill prata med kyrkoheden. Ja, men han är upptagen. Det kan inte störa honom. Men jag ger mig ju inte.
Nej, du ger inte. Du är en sån som inte ger dig. Bra.
Ja. Så Elon Albeck kom ut och jag förklarade det här för honom och gav honom den här adressen och alltihopa. Och han var ju en driftig man så han satt ju fart på det här på en gång. Och sen efter någon vecka så mötte jag honom och sa att nu har det ordnats för den här unga kvinnan på bästa sätt.
Fantastiskt.
Mm. Det var liksom en av de många saker som...
Som man gör som diakon när det krisar i livet.
Ja, och sen kan jag väl också säga, jag var i Årsta Enskede när det här med Anna Lind hände.
Aha.
Det hörde jag på radio så tänkte jag, nu måste jag ge mig iväg tidigt. Så jag åkte iväg på en gång på morgonen och vaktmästaren hade öppnat kyrkan. Och där såg jag till att finnas vid kyrkorummet, för folk kom ju in och ville prata och ville tända ljus.
För det blev något nytt tycker jag med Estonia, där vi plötsligt fick ett sånt där nationellt trauma och vi ville samlas. Mm. Och då var det kyrkan folk samlades. Sen efter det har det blivit så att så fort det händer någonting stort så söker sig folk som tröst till kyrkan. Ja. Och innan dess kommer jag inte ihåg att man någonsin hade kyrkan som, alltså vi som inte är så kyrkliga, vi. Mm. Men nu är kyrkan ett ställe som många tar sig till, oavsett om de är med i Svenska kyrkan, ja, eller inte. Alltså,
ja, det kan vi se på alla katastrofer.
Ja.
Och den här tsunamin.
Ja.
Då var ju Svenska kyrkan först på plats.
Ja, exakt. Mm. Men nu måste vi fortsätta lite grann här. Du, du fick barn. Du gifte dig och fick barn.
Mm, tre stycken, ja.
Tre stycken. Mm. Bodde du kvar i Trollbäcken?
Nej, nej. Min mamma fixade ju då så vi fick en lägenhet här på Bormarvägen 12.
Det första lilla huset som kom upp i skogen?
Nej, det var sexan och åttan som kom upp i skogen. Aha, okay. som hörde till Erikssons.
Just det, var det som kom upp först, okej? Okay? Mm. Och vilket nummer på Bormarvägen hamnade du på?
12.
12, mm. Ja. Så att du hamnade i den moderna delen av...
Det var ju det som var HSB.
Ja, just det. Mm. Mm. Men då hamnade ju du helt off. Därför att det var inte så mycket klart när du flyttade in där. Vilket år pratade vi om?
61.
61. Mm. Fanns det ens en affär där i?
Nej.
Ja, det var bunkern.
Det fanns ingenting.
Det fanns ingenting, nej.
Nej, utan det fanns ju en uppe i Lindalen som man kunde gå upp till.
Ja.
Ja. Och sen så var det att man tog bussen till Fintorp och bytte och åkte till Trollbäcken.
Men hade du fått barn då redan då, när ni flyttade dit 60?
Nej, de är födda 62, så att mm. 61 så fortsatte jag arbeta. Ja.
Men du, då såg ju du hur det här bara byggdes. 65 invigdes i Tyres, eller Bollmora centrum som det hette då.
Mm.
Under den tiden så bara knakade det till överallt och så bara kom grävskoporna. Mm. Och det byggdes och byggdes och byggdes. Det måste ju varit en otrolig tid egentligen att bara se det här samhället byggas så snabbt.
Ja, det kan man väl säga. Och hantverkshuset kom ju då, så att, och där fanns ju Norrmalms.
Just det, var första affären.
Mm. Och sen i den affären så fanns det ju också en färja.
Ja, det var det faktiskt. Färg. Ja, man kunde köpa lite tyger och gardiner och allting sånt där, va?
Ja, men det kom senare.
Var det? Ja.
Det var en kemtvätt också. Var det, ja.
Ja, det kanske det var.
Och så var det frisering, eller frisering, och den finns ju kvar här. Fast
i, en annan regi. Ja. Ja. För sen flyttade de ju ner till centrum, fick större. För att det jag kommer ihåg, allting fanns ju i Bollmora centrum. För alla hade lägenheter och skulle köpa tyger, dukar och husgeråd.
Alltså det hade de på Konsum då.
Ja.
Det var jättestort. Ja,
och alla hade inte bil och kunde åka och köpa. Men nu kommer vi till... För att det är så här, Gunvor, du har ju bara börjat att berätta om ditt liv. Och jag har redan fått fullt med saker från Bernt här som... Ge mig lite grejer som jag ska fråga om. Men vi måste komma in på den stora grejen. För att inte nog med att du då jobbat som diakon och haft barn och familj. Du har dessutom engagerat dig i en väldigt viktig förening här i Tyresö.
Ja, flera.
Flera? Jag vet bara en. Den stora. Hembygdsföreningen. Och här har jag precis fått ta Bernt. Tyresö Hembygdsförenings styrelse 1988. Ordförande Gunvor Boström. Och sen är det en massa andra människor här som jag inte känner igen allihopa. Ja, här är Greta Johansson som jag nyligen intervjuade. Och det här är familjen Magnusson. Och Ellen Hahn var också med från kulturen.
Mm.
Så du var en av de första ordföringarna i Tyresö Hembygdsförening?
Nej, först var det Yngve Lundell som var med och startade.
Var det just Yngve Lundell, familjen Lundell?
Mm. Ja. Mm. Och det var Yngve och det var Maj-Britt Feitell och det var... Margareta Östergård och jag kommer inte ihåg alla. Och sen så dog ju Yngve Lundell.
Just det, han dog väldigt ung.
Ja, det måste man ju säga. Ja. Han fick väl någon stroke eller hjärtinfarkt.
Fast han var väldigt idrottsintresserad och höll på med idrottsgrejer nere i...
Ja, och hade honom som gömt alla.
Ja, nere vid Dreviken, va?
Ja, de hade ju på Hanvikens idrottsplats.
Ja. Han var ju väldigt känd här ute som...
Jo, han var väldigt aktiv.
Ja, min mamma var också kompis med honom, för han var ju lärare. Och hans fru var på Kumla skola också sen, tror jag.
Ann-Marie?
Ja, de var lärare ett tag på Kumlaskolan.
Jag hade en i engelska.
Ja, de var där också.
Då hade jag intervjuade,
Staffan, deras son.
Ja.
Mm. Just det, så familjen Lundell som var en stor familj här i Tyresö, Ivar Lundell, var ju inspektor på Tyresö gård. Mm. Men då handlar väl hela hembygdsföreningen mest om östra Tyresö?
Nej, det tyckte jag inte.
Det var inte så från början. Man var även Trollbäcksintresserad.
Ja, absolut.
Huvudpunkten var ju Trollbäcken.
Ja, för Trollbäcken, där vi startade på att säga. Ja.
Yngve var ju där, bodde ju i Trollbäcken.
Just det, han var ju Trollbäckskille. Ja. Ja, och du var Trollbäcksmänniska. Mm.
Så, ja, jag kom ju inte in i styrelsen så tidigt. För sen så blev det ju Bosse Stjernström som tog F när Yngve dog så. Och så höll Bosse på några år, men han forskade ju mycket och han höll ju på mycket med Båtsmanstorp och sånt där.
Ja, och de skrev en fin bok. Ja. De har ju skrivit många böcker nu. Många.
Ja, många böcker.
Ja, jättefina böcker som man kan köpa antingen på kommunens serviceställe här eller på hembygdsföreningen.
Ja, och sen och då 88 blev jag invald.
Vadå? Ja. Mm. Hur var det då?
Ja, det var jättekul och omtumlande och vi hade ingen lokal.
Ni hade ingen lokal?
Nej.
Var träffades någonstans då?
Ja, vi fick ju vara i kyrkan och vi fick ju vara på... Det fanns ju lite lösa lokaler i kommunen som man kunde vara i.
Ja.
Men vi hade inte någon egen lokal. Så att det mesta hade jag i kläkammaren.
Ja, för du har fortfarande mycket fint material, va? Ja. För ni har ju samlat mycket material i hembygdsföreningen.
Ja, fast jag vet inte så mycket om det. Men eftersom jag inte har varit aktiv på 16 år är det väl. Mm.
Hur länge var du ordförande?
34.
34 år? 34 år var ord. Det är så många år så att jag kan inte ens fatta det. Jaha, det var ju häftigt.
Ja, det var roligt. Ja. Det var mycket som hände.
Ja, men alltså... Gunvor, du måste fråga Bernt, varför har du inte tagit hit Gunvor tidigare?
Men jag visste inte om att hon var så länge. Vet du.
Det är bara för att hon körde dig på kälken när ni var små. Men Gunvor, för det får bli ett eget program lite grann om din tid på hembygdsföreningen. För hinner vi inte med i det här programmet. Men du sa att du var med i flera föreningar.
Ja, jag var med i... jag vet inte vad vi kallar den för, men det var ju Ann-Britt Tamvelin. Det fanns i Cesis i Lettland.
Just
det. En astmaskola för barn.
Cesis var Tyresö kommuns vänort.
Yes. Mm. Och Ann-Britt och jag, vi jobbade, och det var ju andra också, väldigt, väldigt, väldigt intensivt. Och vi var där många gånger. Och vi har frysit mycket och vi har haft... mycket bekymmer, och både Ragnar och Ann-Britt gjorde en fantastisk insats, och vi var ju ganska många i den här gruppen. Det kanske inte kallas för förening, kanske för grupp, men jag anser att den är så värdefull och så stor och så intressant och så en sån upplevelse som få människor får vara med.
Men hur kom det sig att ni engagerade just för Cesis?
Det var ju vår vänort.
Ja, alltså det började med att vara vänort. Men någon måste jag se till att det blev en. För jag var nämligen, då satt jag i kommunstyrelsen här i Tyresö. Jag fick åka till Cesis. Ja. Tillsammans med Berit Assarsson och andra prominenta personer. Det var ju någon studieresa dit.
Ja, men det var liksom lite utanför.
Ja, jag vet. Men det var ju kommunen skulle träffa.
Alltså det här, hur det startade... Du vet, det var ju Ann-Britt och Ragnar som satte igång det här med den här skolan. Och hur det startade, det var ju då när Lettland blev fri från Ryssland.
Ja. Och gjorde inte ni också, eller i Tyresö har man gjort sån här operation Dagsverken. Jag vet att skolor ibland samlade pengar och grejer och skickade dit.
Vi hade ju ett loppmarknad, vi hade allt möjligt och vi gjorde mycket. Jag kan berätta en liten rolig historia om det här. Det var så att... det fanns ju också en söndagsskola där. Och det var en 35-40 barn där. Och det var en julfest då före jul. Och det var ju, fattigdomen var ju värre än någonting annat. Ja, alltså även om jag kommer ihåg efter andra världskriget att man fick hushålla med både det ena och det andra, så var det här. Och det innebar då att på den här söndagsskolan, på deras fest, så skulle barnen få en julklapp. Och förmodligen så var det den enda julklappen som de här barnen fick.
Oj, ja.
Då var det så här att Ann-Britt och jag och lite andra människor, vi var rätt så många, köpte in olika saker. Och så satt vi i Bormundalens kyrka i en lokal och slog in alla julklappar.
Oh.
Och det blev ju kartong efter kartong, och det stod och åldern på 14 kanske, och 11 och 7 och F och P och sådär, så att de skulle veta ungefär. Sen skulle vi över med det här, Ann-Britt och jag. Vi skulle flyga.
Aha.
Och Ragnar körde ut oss. Och vi hade vårt eget bagage och egna gåvor. Och så säger Ragnar, det här kommer aldrig att gå. Det är klart att det går, säger Ann-Britt. Det måste gå. Och så kom vi dit till Arlanda med alla våra paket. Och så säger Ann-Britt, har du din diakonskjorta med dig? Ja, säger jag. Sätt på den snabbt som ögat.
Jaha, då ser man, är det också som präst?
Ja, det är ju ett frimärke här.
Ja,
jag gjorde ju det. Och så kom vi då på incheckningen och vi checkade in vårt eget. Och så sa jag, ja, så har vi ju ganska mycket bagage och vi förstår att det blir lite övervikt här. Och det här är ju en hjälpsändning till CSIS i Lettland. Och vi förstår ju att det blir dyrt, jag vet inte hur vi ska göra och vi kanske inte ens får ta det med. Ett ögonblick, sa den här damen som satt i incheckningen, så ringde hon och så sa hon, ja, det står en präst här nere och en annan människa som har en hjälpsändning till Lettlands, till fattiga barn, vad ska jag göra? Så sa hon bara, varsågod och gå.
Ja, men vad fantastiskt. Ja, men också alla de här, jag har ju följt PMU, alltså Pingstkyrkans hjälpgrejer.
Ja.
Ingmar och Evi Hellberg där från Pingstkyrkan, när de startade sina resor ner till och hjälpsändningar, som sen blev den här fantastiska PMU som vi har idag. Så jag är inte speciellt kyrklig eller kristen av mig, men jag blir ju varm i hela hjärtat när jag ser sån här, alltså alla såna här initiativ, när man hjälper folk helt ideellt.
Mm.
Det är fantastiskt. Mm. Då vaknar man med gott samvete, tror jag, när man jobbar med sånt.
När jag slutade min tjänstgöring i Kungsholms församling, så var biskop Eva där. Och då hade hon sagt till min kyrkoherde, tror du att Gunvor Boström skulle kunna gå med i och hjälpa mig med en fond som jag har? Jag frågade henne, det kan jag så. Har biskop Eva och jag...
Vilken heter biskop Eva mer än biskop Eva?
Eva Brunne.
Eva Brunne.
Mm. Och då frågade hon om jag kunde vara med i den här. Så att då blev det så att det var den här fonden var jag med och jobbade i 5-6 år.
Mm.
Och det var en dam som hette Hilma Nilsson som en gång hade skänkt massa pengar. Och så var det att diakonerna i Stockholm kunde söka pengar därifrån.
Jaha,
så jag satt varje september med 400-450 ansökningar.
Jaha, skulle välja ut vilka som hade gjort sig förtjänta.
Och då kunde man få minst 1000 och högst 3000.
Jaha. Mm.
Och sen så var det att ge sig iväg till banken och sen var det möten och samma. Och det var väldigt roligt. För det var ju också det här att kyrkan kan hjälpa till.
Ja. Mm. Men Gunvor Boström, nu håller vår programtid tyvärr på att ta slut här. Jag fattar ju att alltså dig kan man ju... Eller hur, Bernt? Henne kan jag inte göra länge, eller hur?
Ja,
jag måste inte ta med mig dig heller. Jag tänkte jag måste få med Bernt Karlsson så han får igång Gunvor. Mm. Men det var ju inget svårt.
Nej, hon är garanterat självgående.
Självgående. Och Gunvor, vet du det? Bara det sista, du har ju ett pensionär länge nu.
Ja, sen 78.
Sen 78.
Jag har jobbat tills jag var 78 år.
Men,
ja, jag är vanlig pensionär förstås.
Jag är vanlig pensionär.
Men jag har jobbat tills jag var 78.
Gjorde du det? Mm. Ja. Men vad gör du nu då när du är riktig pensionär? Du håller fortfarande på att engagera i olika saker?
Ja, jag har varit... på Kungsholmen så finns det något som heter Öppna dörren. Där har jag varit ända tills något år sedan ganska aktiv och hjälpa till. Det är människor som, ja, vad ska man säga, på ett snällt sätt. Det är inga Svenssons.
Nej, okej. Okay.
Och där har vi haft försäljningar och sånt. Och om det är något som jag har gjort här i mitt liv så är det att baka.
Ja, men det är med gott kaffe och bakning. För jag var på Vindfånget där på Trollbäckens kyrka. Det är deras signum. Ett jättegott kaffe och fantastiska mackor. Ja. Fast de gör ju, de bakar ju inte. Men, och Hembygdsföreningen, de är ju väldigt duktiga. De har ju en hel grupp som bara bakar. Det är jättegott varenda gång.
Ja. Ja. Jag brukar baka till julmarknaden, till försäljningen där.
Du är fortfarande aktiv i Hembygdsföreningen?
Nej, jag kan inte säga att jag är aktiv, men jag är ju medlem.
Du är medlem, det är jag också. Mm. Men igen, då ska vi prata om lite andra saker också. Du har med lite papper, men det hinner vi inte där på. Men jag vågar inte starta ett nytt ämne.
Det var ju synd.
Jag vet. Så att, jag tackar först då Bernt Karlsson, som hela tiden har pratat om dig. Och sen tackar jag dig, Gunvor Boström, som har en gedigen kunskap om Tyresös utveckling på alla möjliga sätt.
Kanske.
Ja, så att du får komma hit igen så att det blir en fortsättning på det här. För att jag har ju försökt nästan tanka ut Bernt all hans kunskap. Han får ju lite leta upp nya konstiga små torr på gårdar vi får gå runt. Ja. Ja, för att vi vandrar ju runt när vi tittar på historien, eller hur?
Yes.
Ja. Eller så handlar det om båtar. Han drar ju vägen på massa
båtresor.
Skutor också. Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Gunvor.
Tack.
Och jag som har haft det här fantastiskt intressanta samtal som det var liksom 15 nya ämnen till. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.